Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till avsnitt 92 av podden Vi går till historien. Nu är det kallt och mörkt och värre blir det. Hur är läget på din sida, Sverige?
Jo då, det är väl samma sak här på Vik på landet som i Stockholm. Och allvarligt och besvärligt och knepigt och dramatiskt det blir det också i vårt avsnitt nummer 92. För som vi konstaterade i förra avsnittet är läget sensommaren 1676 riktigt allvarligt för Sverige. Och det berättade ju jag, Ulf Gemsjö, för dig, Fredrik. Man ska ju nämna namnen här i början av varje poddavsnitt, har jag förstått. Så det har jag gjort. Okej, vad är det som händer då? Jo, danskarna ser ut att lyckas med att ta tillbaka det man förlorat i Roskildefreden. Efter den svenska flottans katastrofala nederlag i slaget vid Ölands södra udde, då de båda främsta fartygen Kronan och Svärdet gick till botten med sina befälhavare och större delen av sitt manskap, behärskar nu Danmark Östersjön och även Gotland har ju danskarna återtagit. Från Norge har kung Christian den femtes halvbror Ulrik Fredrik Gyldenlöve gått in i Värmland, Dalsland, Västergötland och Bohuslän. Bland annat har Uddevalla och Vänersborg erövrats och Göteborg belägrats. Norska trupper har också gått in i Jämtland. Christian har fått de flesta skånska städer och fästningar att falla. Av de större är bara Malmö kvar i svensk besittning. Med danskarna samverkande skånska snapphanar bedriver framgångsrikt gerillakrig vid den så kallade Loshultskuppen. Kommer nog vi prata om det förra gången, vad var det för någonting?
Ja, det var ju ett stort krigsbyte va? När de tågade genom de mörka skogarna, om jag får gissa lite själv och fylla i lite själv.
Ja, men det är alldeles riktigt. Alltså Skåne, man fick in på det med stora slätter och sådär, men norra Skåne är ju skogrikt, Jögerbygd. Ja, visst, det var hela svenska krigskassan som man kom över faktiskt. Och en skotsk överste i dansk tjänst, Jakob Duncan, marscherar in i Halland söderifrån på väg mot Halmstad för att sedan fortsätta mot Göteborg i tanken och förenas med Gyldenlöve. Yrkeskrigaren Duncan hade faktiskt tidigare varit i svensk tjänst och stridit med Karl X Gustav i Polen men sedan gått över i dansk tjänst. De här legosoldaterna, de var ju lite grann som dagens fotbolls- och ishockeyspelare då, fick de bättre villkor så kunde de byta klubb, byta nation, byta armé. Ja, det verkar ju som sagt bara vara en tidsfråga innan de förlorade landskapen Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän och Gotland återbördas till danskarna. Den unge, snart 21-årige Karl den 11, befinner sig i Växjö och känner sig närmast uppgiven. Han måste ju också ha känt sig ganska ensam med ett enormt ansvar på sina unga axlar. Den gamla generationen med de fem höga riksämbetsmännen, de hade ju i stort sett spelat ut sin roll här. Rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie har sina förtjänster, men det är ingen att hålla i handen när det är kriser. Han drar sig då gärna tillbaka till sina många gods, och nu är han på sitt största slott, Läckö vid Vänern. Riksmarsken Carl Gustav Wrangel har dött i sitt slott på Rügen. Riksamiralen Gustav Otto Stenbock fick sparken efter misslyckanden med flottan, och hans efterträdare Lorenz Kreutz hade gått till botten med regalskeppet Kronan. Riksdrotsen Per Brahe den yngre är gammal och trött. Efter faders död när Karl bara var 4 år gammal så har han ju saknat en fadersgestalt att luta sig mot. Men det blir nu hans främste rådgivare Johan Gyllenstierna som kommer till högkvarteret och ingjuter mod i monarken. Gyllenstierna är dubbelt så gammal som kungen, drygt 40. Och vi har tidigare berättat om hur han modigt stått upp för kungen och ifrågasatt den gamla förmyndarregeringen, varit en motståndare till framförallt de la Gardie. Han är en ganska udda person, stor och kraftig och dominerande. Han kallas för Grås Jan, alltså Stor Jan. Drottning Kristina, som inte var så förtjust i honom, hon ersatte S i Gråsa med B och kallade honom Grobjan, alltså Grobjan. Han har ansenliga kroppskrafter, typ den som rätar ut en hästsko med bara händerna. Och under festen när han blev upprörd kramade ihop en silverbägare, som vissa idag kramar ihop en ölburk. Karl den 11 är väldigt fascinerad av honom. Gyllenstierna har, trots den greve han är, inget av ståndshögfärd eller fina maner. Han lever förhållandevis enkelt, har få tjänare, inte ute efter egen ekonomisk vinning, i sitt uppträdande grov och burdus. Han är oerhört energisk och fattar genomtänkta beslut. Och Gyllenstierna, han övertalar nu Karl att marschera västerut för att möta Duncan innan den intar Halmstad. Efter alla nederlag, kapitulationer, landförluster och reträtter är det dags att gå till offensiv. Trupperna leds av kungen och fältmarskalk Rutger von Ascheberg. Och även vår gamle bekant generalkvartersmästaren Erik Dahlberg. Vad fick ni på det honom med?
Nu är det väl åtminstone tredje gången vi nämner honom, så jag borde
jag tänkte
ju...
du svarade, får en chans att svara detta nu.
Ja. Ja, det var ju, om jag börjar från modern tid, alltså det är ju en gata och sen går man tillbaks lite, så jag sa någon gång att han var lite konstnärstyp så där, vilket jag har fel, men förstås är det ju, det är ju han som låg bakom hela den här tåget över bält där, att visa vägen över isarna, enligt honom själv.
Just det. Apropå gata som jag nämnde, Gyllenstierna är ju också en gata uppkallad efter på Östermalm. Det är väl en av de här gatorna som förbinder Valhallavägen med Karlavägen, eller hur? Öfre Östermalm.
Mm.
Det är ett uttryck man inte hör numera, men ja, det var ju länge sedan Kardemumma skrev sina kosserier i svenska. Ja. Men tillbaka här nu. Ascheberg nämnde jag. Det är en man i 55-årsåldern. Han skulle bli Karl den 11:s främste fältherre, som den med beröm sparsmakade kungen också skulle erkänna som sin store läromästare i fält. Ascheberg hade en gedigen bakgrund som militär, varit med redan i 30-åriga kriget, i Karl den 10 Gustavs krig i Polen och på tåget över bält. Som kuriosa kan nämnas att han med sin tyska fru hade inte mindre än 25 barn. Varav 9 dog vid födseln, men alltså 16 levde vidare. I gryningen den 17 augusti har de svenska trupperna efter snabba dagsmarscher i hällande ösregn kommit fram till Fyllebro strax söder om Halmstad, där man får kontakt med Duncans danska trupper. Man kan säga att danskarna tas med överraskning. Ascheberg ger order om ett snabbt anfall innan Duncan riktigt kunnat organisera sina styrkor. Och det här är egentligen det första fältslaget under det här kriget. och båda sidorna har såväl infanteri, kavalleri som artilleri. Och efter bara en timme strider står svenskarna som segrare. Aschebergs offensiva taktik har lyckats. Särskilt framgångsrikt har det svenska kavalleriet varit, även om många hästar bröt benen i den steniga terrängen. Von Aschberg var illa ute i striden, träffades av flera kulor och sa efter slaget, citat, om Gud och mitt harnesk inte skyddat mig hade jag förlorat livet. Där skydda av harnesk, det finns ju något liknande citat av Gustav Dahl. Erik Dahlberg, han satte sig som alltid i centrum för vad som sker och berättade att han tre gånger var mitt bland fienden, havandes fiender på alla sidor. Det finns två minnesstenar efter slaget vid Fyllebro, eller slaget vid Halmstad som det också kallas. En traditionell som Karl den 14 Johan lät resa med Karl föregångaren den 11 och Aschberg nämnda. Men också den så kallade Lützowstenen som svenskarna märkligt nog reste över en motståndare, den 25-årige tyske överstelöjtnanten Johan Friedrich von Lützow. Varför? Jo, som ett erkännande över hans tapperhet i striden. Han hade ensam försvarat en bro över Fylleån. Medan hans danska kamrater i panik sprungit därifrån hade han, fast skadad, stått kvar och ensam fällt 17 svenska soldater innan han själv dödades. Och jag vet inte om det här ger dig några associationer, att det här är en dansk motsvarighet till en... Mm. Svensk litterär, får du någon tanke här? Så står du ensam på en bro och försvarar.
Jag tänkte ju förstås på det här Sparta direkt och det gänget. Men det är det alltså inte.
Ja, det kan man ju tänka sig, absolut. Eller 300 bander som försvarar sig mot en enorm övermakt. Ja. Men jag tänkte en litterär figur i en klassiker från början av 1800-talet som alla svenska skolbarn fick läsa på den tiden. Man läste klassiker och lärde ut bildning i svenska skolan. Det står Sängner, och vad heter han nu som försvarar en bro där?
Ja, just det, men det är Sven Duva förstås.
Exakt. Han försvarade ju bro mot ryssarna i kriget 1809 då vi förlorade Finland. Men i Sven Duvas fall så berodde det ju på att han, inte alltför begåvad, missförstått en order. Han hade ju trott att reträtt innebar att man skulle stå kvar. Och han fällde bajonett, som Runeberg rimmar där, reträtt bajonett. Och han märker inte att alla hans kamrater sprungit därifrån bakom honom och står ensam kvar tills han får ett skott i hjärtat. Något som ledde till den finlandssvenske Runebergs bevingade ord. Den kulan visste var den tog. Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat, det var gott.
Mm. Sitter det upp en minnesplakat som ryssarna satt upp för oss då?
Det skulle man ju kunna tänka sig. Men
ändå om vi går tillbaka, alltså fint ändå att ha en minnes... Alltså ja, minnessten en motståndare.
Absolut. På scenen står det stympad men kämpande föll här den tappre Lützow vid fältslaget den 17 augusti 1676. Och det finns också en Lützowgata i Halmstad. Ja, som du säger, det måste vara unikt att man hedrar en fiende på det här sättet.
Mm. Ja, det gillar jag. Bra jobbat. Mm. Mm. Den som nu tog det beslutet.
Ja. Ja, och helt klart innebär segern en vändpunkt i kriget, och kungen skriver till rådet i Stockholm att Gud i sin godhet nu gjort slut på de många olyckor som drabbat landet och att det är, citat, en begynnelse att giva våra vapen framgång och seger. Historiker brukar mena att segern var mer av psykologisk än militär betydelse, men jag vet inte, faktum är ju att man faktiskt nu avbröt danskarnas plan att gå mot Göteborg och förenas med Gyldenlöves trupper. Men nu gäller det att försöka vända den synnerligen negativa utvecklingen i Skåne, som ju nästan helt behärskas av danskarna. Och för att klara det så behövde nu nya trupper bildas, soldater, kläder, vapen, ammunition, proviant. Johan Gyllenstierna och Erik Dahlberg har huvudansvaret här och ger uppdrag åt landshövdingar och borgmästare i olika län och städer och bidrar här. Svårigheterna är stora, men helt klart är Gyllenstierna och Dahlberg mycket skickliga och hårt arbetande organisatörer. I slutet av september har en förstärkt huvudhär gått i vinterkvarter mellan Helsingborg och Ängelholm. Och under den fortsatta hösten kommer hela tiden förstärkningar norrifrån. Det är inte ofarligt att färdas genom det skogrika norra Skåne. En soldat skriver, citat, "De gudlösa snapphanarna gör förhuggningar i skogarna och i passen som måste passeras." Att gå i vinterkvarter var ju vanligt och Kristian V har redan dragit sig tillbaka till Köpenhamn för att där invänta vårens återupptagande av kriget. Men Karl den XI har andra planer. Han vill nu fortsätta kriget. Varför? Ja, tiden arbetar för danskarna. I det svenska lägret grasserar sjukdomar. Många soldater halvsvälter på grund av att det saknas tillräckligt med proviant. Det gäller att använda armén innan stridsdugligheten försvagas ytterligare. Danskarna å sin sida kan lättare, ohejdade, förstärka sina trupper genom att landsätta förstärkningar och proviant från Öresund. Och dessutom behärskar man större delen av den bördiga och produktiva skånska landsbygden. Skånebönderna är inte villiga att förse svenska trupper med spannmål och kött. Så, under de sista dagarna av oktober bryter Karl den XI upp och går mot Helsingborg. Kristian måste nu avbryta sitt vinterkvarter och återvänder till Skåne tillsammans med sin lillebror Jörgen, som gått i historien under namnet Georg. Ja, bakgrund till det namnbytet är att han efter skånska kriget skulle gifta sig med den engelska prinsessan Anna. Hon blir så småningom drottning efter sin barnlösa systers och svågers död. Det är Storbritanniens första regent, alltså sen England och Skottland förenas, och man bör använda uttrycket Storbritannien. Man kan väl säga att den danske prins hade samma roll som vår drottning Elisabeths prins Philip i våra dagar. Han ansågs inte särskilt intelligent. Hans svärfar Jakob den andre sammanfattade honom som följer: "I have tried him drunk and I have tried him sober and there is nothing in him." Det var lite nedslående.
Taskigt. Jag trodde det skulle vara testat honom full och testat honom nykter och jag ser ingen skillnad eller något sånt. Det är lite roligare.
Ja, men det kanske, ja, absolut. Det kan, resultatet var kanske detsamma. Ja, vi kan återkomma här till de här. Helsingborgs försvar är i dåligt skick och staden intas av de svenska trupperna. Och som hämnd för att Helsingborgs invånare släppt in danskarna plundras staden grundligt. Läget i det svenska lägret är minst sagt prekärt. Man saknar mat till soldaterna, foder till hästarna, vatten till både soldater och hästar. Höstvädret nu i början på november är det sämsta tänkbara. Det regnar oupphörligen, marken är en lervälling, tälten räcker inte till för allt manskap, många tvingas sova direkt på den gyttiga marken i genomsura kläder. Sjukdomar bryter ut, fältsjuka pratar man om, det är ett sammanfattande namn för olika magsjukdomar som dysenteri och andra. Alltså, det var ju så att, som du vet, sjukdomar och svält orsakar ju på den här tiden väsentligt fler soldatliv än fiendens kulor och värjor. Och på marken och dikerna ligger högar av lik som inte hinner begravas. Karl den XI fattar då beslutet att det är bättre att sätta armén i rörelse, så man bryter upp och går inåt landet ner mot Lund. Danska armén gör samma sak och båda trupperna slår nu läger. Danskarna nordost om Lund, svenskarna nordväst om staden vid Lilla Harje. Bara cirka 5 kilometer mellan lägren rinner den ganska breda Kävlingeån. Så. Nu har vi gett bakgrunden till ett av den svenska historiens allra mest kända slag vid sidan av Lützen och Poltava, slaget vid Lund. Jag vet inte, tror jag att dagens skolbarn, är de sådär självklart bekanta ens med Lützen och Poltava och Lund och så? Vad tror du?
Jag har väldigt dålig insyn i vad ungdomarna gör, vet och kan idag tyvärr.
Ja, dina barn är ju lite för små än, det får jag se.
Jag kan ju fråga 7-åringen om han kan lytsen.
Ja,
tveksamt.
Han borde ha lyssnat på pappans och farfars podd om inte annat.
Han kunde ju påsk och det har ju inte jag lärt honom. Alltså, nej, Jesus dog och sådär på korset.
Ja, det finns ju visst hopp. Jag läste en artikel i lokaltidningen här om där skribenten då efterlyste mer svensk historia i skolan och sa lite träffsäkert att det är bara tre saker de får lära sig om svensk historia. Det första var att Gustav Vasa var en elak tyrann, det andra att samerna har varit en förtryckt minoritet och det tredje var att vikingarna hade slavar. Vi hoppas det inte är riktigt så illa, men det är lite slagkraftigt, eller hur, i inslag i debatten. Nåväl, vi fortsätter. Förhållandena, som sagt, i det svenska lägret är minst lika besvärligt som i det utanför Helsingborg. Hundratals soldater dör varje dag. Vädret har blivit kallare. Kallare än normalt för Skåne i november. Första snön har fallit. Marken har frusit. Så man kan inte begrava alla döda utan de staplas i högar på närbelägna kyrkogård.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
När den svenska armén var som störst före anfallet mot Helsingborg hade man cirka 15 000 man. Nu var man nere i cirka 8 000. Den danska armén var väsentligt större, omkring 13 000 man, och hade betydligt bättre förutsättningar när det gällde inkvartering, tillgång på mat och foder och bättre utrustning. Man kunde också via den starkaste befästningen Landskrona hela tiden få förstärkningar av alla slag. Hur tänker nu den unge kungen om den närmaste framtiden? Att gå till anfall mot en överlägsen fiende är ju inte lockande. Men att stanna kvar i lägret med en för varje dag decimerad armé är ju inte heller en gynnsam möjlighet. Ett tredje alternativ är att dra sig tillbaka norrut mot Småland. Men det skulle ju innebära att expeditionen i Skåne misslyckats. Danskarna behåller kontrollen över landskapet. Den svenska armén har kraftigt decimerats. Ja, Fredrik, om du vore Karl den XI och hade de här tre alternativen, alltså gå till anfall mot en överlägsen fiende, eller att dra sig tillbaka norrut mot Småland, eller att stanna kvar i läget, vilket skulle du välja?
Han går och säger att han... Nej, men vänta här nu. Det är klart han går till anfall. Han går till anfall.
Ja, det är riktigt. Han väljer att gå till attack. Och för att kunna lyckas så måste man satsa på ett överraskningsanfall. Danskarna trodde att svenskarna gått i vinterkvarter. Och det gäller också att inleda anfallet då från ett så gynnsamt geografiskt läge som möjligt. Kungen, Ascheberg och Dahlberg rekognoserar terrängen. Den 3 december samlas man till en gudstjänst under ledning av Hakvin Spegel, fältprästen som senare skulle bli biskop i Linköping och ärkebiskop. Stämningen är ödesmättad. Man tar nattvarden och skriver brev hem. Alla inser att man kanske aldrig ska återse sina kära. Kungen skriver till mamma, Hedvig Eleonora, att det handlar om att segra eller dö. Skulle han dö vill han bli begravd i Riddarholmskyrkan. Enigheten är total bland alla officerare. Man menar att ett djärvt anfall är enda möjligheten. Och som fältrop väljer man med Guds hjälp. Anfallet inleds på ett sätt som för tankarna 18 år tillbaka i tiden, med samma förutsättningar och samma organisatör. Det, som vi nämnde, kalla vädret har lett till att Kävlingeån frusit. Erik Dahlberg, som ju, som du nämnde, mätt isen vid tåget över Bält, mäter nu isen på Kävlingeån och bedömer att den är tillräckligt tjock för att hålla en transport av de svenska styrkorna. På natten, den 4 december, klockan 1:30 inleds överfarten av ån. Det är fullmåne, vilket förstås underlättar, men samtidigt innebär en ökad risk för upptäckt. Men när man börjat anträda isen går månen i moln och man får gå vidare i becksvart decembernattsmörker. Isen knakar, men håller. Alla, med kungen i spetsen, har gått av och leder sin häst. Danskarna upptäcker inte svenskarna, men när man ska gå till överraskningsattack hindras man i sin framfart av många diken, jordvallar och stengärdsgårdar. Gryningen är också på väg. Man vågar därför inte att gå till samlad attack mot den, som vi sa då, större, betydligt större, danska armén. Överraskningsmomentet håller på att gå förlorat. Istället bestämmer man sig för att marschera rakt söderut mot Lund för att komma i besittning av de höjder som finns nordväst om stan för att få strategiskt värdefulla position. Danskarna upptäcker nu vart svenskarna är på väg och stormar mot samma mål. En kapplöpning inleds som slutar med att trupperna vid 8:30 på förmiddagen får stridskontakt. Våldsamma strider utbryter med anfall och motanfall. Den danske överbefälhavaren Carl von Arenstorff blir svårt sårad och avlider av skadorna, något som skapar en tillfällig förvirring och oordning i de danska leden. Det blir nu en våldsam kamp mellan elitregementen på båda sidor. Karl den XI:s häst, Totten, får en kula mitt i pannan och dör. Den svenske kungen byter då till den vita hästen Briljant, en gåva från den franske kungen Ludvig den 14. Svenskarna leds av kungen, överbefälhavaren Simon Grundell Helmfelt von Ascheberg och livregementets ledare Nils Bjelke och de danska elittrupperna av bröderna Christian den 5 och prins Jörgen, som några år senare skulle bli prins Georg. Den nu 21-årige kungen är oerhört taggad. Han vill hela tiden med dödsfrakt gå till offensiv och måste hållas tillbaka av Ascheberg. Vid ett tillfälle hamnar kungen, utan att märka det, mitt bland danska soldater och beordrar en dansk trumslagare och ger order om anfall. Och den danske trumslagaren, han lyder och får fram på sin trumma en anfallsorder. Det är ganska komiskt, eller hur?
Frågan är om det var smart strategiskt eller oklokt då för danskarna. Kanske kungen att gjorde en strategisk vinst där.
Ja, ja, så kan det ha varit. Alltså det här med att man kommer bort sig bland andra. Förklaringen är att trupperna hade ju inte enhetliga uniformer. Så, alltså sådana situationer kunde uppstå. Det gemensamma kännetecknet för de svenska soldaterna, det var att de hade halmknippen i hattarna. Bara det. Och kungen kunde i sista stund komma undan och ansluta till sina egna trupper. Många offer krävs på båda sidor, både av soldater och officerare. Det ser ut ett tag som danskarna skulle få övertaget, men den enhet som fällde avgörandet, det var livregementet under Nils Bjelke, som tvingade den danska vänsterflygen på reträtt. några av danskarnas främsta officerare stupar och efter ungefär en timme strider är striden avgjord. Kavallerierna på de båda sidorna har olika stridsteknik. Danskarna rider fram, avlossar sina pistoler och vänder sedan tillbaka för att ladda om. Det svenska kavalleriet tillämpar en annan teknik alltsedan Gustav II Adolfs dagar. Efter att ha avlossat sina pistoler vänder de inte tillbaka utan fortsätter framåt och bryter in med sina svärd. Pistolerna avlossas inte förrän man kommer nära fienden. Och här har vi ett berömt bevingat uttryck från 30-åriga krigets fältare Johan Baner. Kommer du ihåg hur nära skulle man gå innan man sköt?
Var det något med ögat?
Ja.
Färg.
Man ser fienden i
vit ögat.
Exakt, va. Man skulle alltså inte skjuta förrän man ser fienden i vit ögat, och det har ju blivit ett känt uttryck, eller hur? Och alltså svenskarnas teknik som här då Nils Bjelke följer visar sig mycket effektivare än danskarnas. Danskarna flyr tillbaka norrut förföljda av svenskarna med Karl den 11 och Ascheberg i spetsen. Flykten går genom det danska lägret och sen över Kävlingeån. När kungen och Grundell Helmfelt förföljer danskarna är det Nils Bjelke som tar befälet över de kvarvarande trupperna. Hans modiga insats är av största betydelse och efter slaget säger kungen: "Min krona hängde på Bjelkes värjspets. Och att jag, näst efter Gud, hade min tappre Bjelke samt mitt livregemente att tacka för seger." Kungen ger Bjelke en förgylld värja som än idag hänger på en vägg på Bjelkeättens ståtliga huvudgård, Sturefors slott utanför Linköping. Vädret har denna dag blivit mildare, så isen på Kävlingeån har delvis gått upp och många danskar drunknar eller blir ihjälskjuta. Men några tar sig vidare ända fram till säkerheten i Landskronafästningen. Bland de som klarar sig över helskinnade befinner sig kung Christian och prins Georg. En svensk soldat har lämnat följande ögonvittnesskildring efter att striden har lagt sig: "En jämmerfylld syn till ur den åter tillfrusna strömmen sågs en halv människokropp, en ett huvud, en arm och ett ben sticka upp över ytan mellan döda hästar och annat." Men striden är långt från över. Dahlberg övertalar kungen att återvända söderut. Båda sidor reorganiserar sig och på eftermiddagen fortsätter kampen norr om Lund. Danskarna har fortfarande ett klart överläge såväl soldater som eldkraft. Karl XI, som inte sätts till på ett par timmar, ryktet gick att han hade stupat, återkommer nu och tar befäl. Han ropar: "Bröder, visa er nu som ärliga män och jag försäkrar er att den gode guden ska ge oss segern." När skymningen börjar falla är striderna intensivare än någonsin. Man slåss i desperata närstrider med oerhörda förluster på båda sidor. Och även här spelar Bjelke och livregementet en ledande roll. Svenskarna lyckas anfalla danska trupper i ryggen och lyckas omringa danska trupper som gör sig ned i en massaker. Mot alla odds segrar svenskarna i slaget. Återigen flyr de danskar som kommer undan över Kävlingeån och vidare till Landskrona. Tyska legosoldater i dansk tjänst som tas som krigsfångar går över till svensk tjänst. För de här har det ju ingen betydelse vem som är arbetsgivare. Slaget vid Lund är helt klart ett av de absolut blodigaste i den svenska historien. Von Ascheberg sammanfattade att den svenska segern vunnits mitt einem blodigen svärd. Blodigt svärd. Den unge Karl XI har hyllats för seger. Men det beror inte så mycket på hans taktiska och strategiska beslut. Här var han ju trots allt helt oerfaren. Utan snarare är orsaken psykologisk. Hans tapperhet, hans starka vilja att inte ge upp. Tron på seger, hans förmåga att ingjuta mod i trupperna. Järvheten att gå på offensiv, även om förutsättningarna inte riktigt fanns. Det delar ju med fadern, eller hur, som till exempel vi tåget över Bält.
En lite mindre is, men isen hjälpte väl här också?
Ja, visst. Ja, just det. Jo, det Tåget över isen light här på något sätt.
Tåget över isen på Kävlingeån.
Ja, just det. Och vi har ju pratat mycket om Karl XI tidigare, hans uppväxt och så här. Och alla som har sett kungen som ja, obegåvad och tafatt och omogen och passiv och så här, de får ju verkligen tänka om nu, eller hur?
Mm. De skulle minst han varit med där över isen på Kävlingeån.
Ja.
Så jag tror han gett order till danska trumförare.
Ja. Just det. Du läste ju i Lund i flera år. Du skulle ha åkt ut till Kävlingeån på vintern förstås.
Ja, men jag tror jag var där vid kullarna.
Ja, du har varit där, just det.
Ja, jag har varit där. Det ligger ju inte alls långt ifrån.
Nej.
Så det går att promenera
ja, just det.
Från stadskärnan. Mm. Så där har jag varit.
Det är spännande. Mm. I David Klöcker Ehrenstrahls berömda ryttartavla målad 6 år efter slaget vid Lund har kungen samma kläder som under slaget, till och med halmknippet i hatten finns med och han rider på hästen Briljant. Tavlan, den mest berömda visande Karl den XI. Får försöka få tag i den kanske och illustrera den till det här avsnittet. Alltså det finns väl bara porträtt av Karl den XI, de flesta från hans barndom då. Men det här är ju mest kända, det utstrålar verkligen kraft och mod. Och en samtida göteborgsk skald skriver, citat, vem vill väl Sverige eller dess gränser bjuda harm som väldigt skyddas näst Gud den evigt störste av den stormäktigaste sin konung Karls arm? Segern vid Lund, en av de absolut största i svensk historia. Den innebär inte slut på kriget, men en vändpunkt som inleds med segern vid Halmstad. Det är nu inte längre självklart att Kristian V ska lyckas med att återta Skåne och de andra förlorade landskapen. För Karl XI var segern vid Lund helt klart höjdpunkten i hans liv. Han firade alltid årsdagen. Inte med några pampiga militärparader utan genom att bjuda in överlevande officerare med böner och tacksägelse Guds tjänster. Slaget vid Lund den 4 december 1676 är det säkert blodigaste av de många drabbningarna mellan svenskar och danskar. Förlustsiffrorna är oerhörda. Hälften av de deltagande soldaterna, över 8000 soldater, skulle ha dött i striderna. Men frågan är om det är rimligt. Inget annat slag i Sverige eller Norden kan visa upp något liknande. Ja, faktiskt inte heller i världshistorien. Alltså, fler soldater skulle ha dött i slaget vid Lund än till exempel i Gettysburg 1863 under det amerikanska inbördeskriget då 160 000 man slogs i 3 dagar. Och det är också betydligt fler än under invasionen i Normandie i juni 1944. Ungefär lika många som deltog i Gettysburg deltog, cirka 150 000 man. En av våra kunniga och pigga lyssnare, Daniel, han berättar om att det finns en svensk arkeolog, Kenneth Stark, som i många år studerat slaget. Han menar att de här angivna dödssiffrorna är orimliga. Han menar att det i samtliga källor inte anges att över 8000 dödats i strid utan att så många begravdes. 8000 stupade i slaget vid Lund skulle innebära att ungefär 50% av soldaterna dog i strid mot normalt ja, kanske 10, 15, möjligen 20%. Så, den höga siffran måste ha någon annan förklaring. Och vad är då förklaringen till de höga siffrorna? Den svenska arkeologens förklaring är att man i antalet 8000 även räknar med alla som dessa dagar dött av andra orsaker.
Ja, men det verkar ju fortfarande vara ganska högt. Du menar att de var sjuka och sådär?
Exakt. Att alla de som dog i sjukdomar och svältat. Alltså, som vi nämnt tidigare skördar ju dessa orsaker betydligt fler offer än striderna.
Ja, jo. Man lite tråkigt.
Ja, jo. Man brukar ju bland annat ge så höga siffror som att 80-90% av döda soldater i krig på den här tiden inte dog på slagfältet. Och i de båda svenska fältlägren före slaget rådde ju som vi sett eländiga förhållanden. Och en lokal samtida präst anger att 3000 soldater skulle ha dött där. Och naturligtvis, även veckorna efter slaget fortsatte ju sjukdomar och epidemier att grassera som skördade många offer. Och alla dessa döda i lägren och efter slaget begravdes samtidigt. Svenska och danska soldater, tyska legosoldater, huller om buller av lokala bönder på landshövding Augustin Leijonskiölds order i januari 1677. Så, där siffran 8000 anges ingår alltså alla dessa som dött av sjukdom. En rimlig uppskattning är därför att kanske ungefär hälften av de 8357 begravda, för att ta Erik Dahlbergs antal, är stupade i slaget. Nåväl, svenskarna de tar över det danska lägret efter seger och kungen tillsammans med några officerare rider in till Lund. Där han vid 11-tiden på kvällen knackar på hos biskopen Winstrup. Och där står en segermåltid uppdukad för den segrande kungen. Men den neutrale lundabiskopen kunde ju inte veta vilken kung som skulle segra, som var öppen för att ta emot Christian eller Karl. Den danskvänliga biskopinnan hade dock väntat sig att Christian den femte skulle komma, och när de får reda på att det istället blir den svenska kungen så lär hon ha bytt ut menyn mot ett enklare och likaså vinet. Jag vet inte, hon kanske bytte från Amarone till något billigt lådvin.
Mm, från Carlsberg till Åbro.
Det också, ja. Just det. Och själv gömmer hon sig på vinden när Karl kommer.
Från gammeldansk till
Skåne.
Hallands fläder.
Ja, det är ännu bättre. Ja, det är ju verkligen en rolig anekdot där.
Och, vänta. Från röd korv till falukorv.
Det här kan man ju spinna länge på.
Ja. Från smörrebröd till tekaka.
Ja, perfekt. Det är snabbt tänkt. Ja.
Ja, ja.
Oh, kul. Ja. Så var det nog. Hade du varit med på den här tiden hade du kunnat ge en massa värdefulla tips här. Det finns en liknande rolig skröna här, nämligen att efter två, när jag säger nu skröna menar jag inte att det här är påhittat, utan det här är ju vad som hände. Efter två nätter hos biskopen flyttar Karl på morgonen den 6 december till Svenstorps slott som ligger nordväst om Lund. Där residerar Mette Rosenkrantz som tidigare huserat Kristian den femte, som hade övernattat där senast natten före slaget. Och Mette Rosenkrantz, hon har räknat med att den danske kungen nu skulle komma tillbaka och ta sitt rum i besittning. Men Kristian har ju dragit till hans krona, och istället kommer nu den svenska kungen till den danska adelskvinnans slott och flyttar in i samma rum där sängen var bäddad för den danske kungen. Ja. Här gäller att vara flexibel, vilket Mette Rosenkrantz tydligen lyckades med. Och där rummet, kungarummet, ser likadant ut idag. Och på väggen kan man återse porträtt av båda monarkerna. Så här håller man neutral hållning. Ja, vad händer nu? Ska Karl den XI gå till fortsatt offensiv? Fast det är nu mitt i vintern. Ja, det kommer vi berätta om i nästa avsnitt om två veckor.
Mm. Ja, men det ser jag fram emot. Jag har aldrig gillat de här vinterkvarter. Kör på nu. Ja, modern. Det blir mer modernt.
Ja, det är ju verkligen action. Ja, ett spännande avsnitt har det varit om slaget vid Lund och vad som föregick det. Och vad som hände efter. Så jag tackar dig, Fredrik, och jag tackar alla våra kära lyssnare för denna gång.
Mm. Stort tack.
Tack och hej. Thank you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.